En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Ett av de här skeppen, Nevada, är ju ett sånt här tankfartyg också som skulle understödja och som är fullsmockat med flygbränsle. Och den här befälhavaren på Nevada inser ju snart, han är en av de första att agera, han inser att han måste ta sig härifrån så snabbt som möjligt. För ifall Nevada smäller, då kommer i princip hela hamnen smälla upp bara i ett enda stort eldmål. Men han lyckas faktiskt ta sig ut och det här skeppet kör de sen på grund. Det blir så pass illa tilltyget att de får köra det på grund för utanför Pearl Harbor. Och lyckas de bärga senare.
Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swishnummer 123-610-7668. Märk betalningen med MH-podden.
Det här är Militärhistoriepodden och mitt namn är Peter Bennesved.
Och jag heter Martin Hårdstedt.
Alltså en av de liksom första så här akademiska böckerna som jag läste fick jag av min svärsyster en gång. Den heter Groupthink, skriven av en person som heter Irving Janis. Han är egentligen socialpsykolog eller sociolog. Och jag vet inte riktigt varför jag fick den här, men den är en klassiker, socialpsykologisk klassiker. Jag var väl lite intresserad av sociologi på den tiden och skulle plugga det samman. Skitsamma, men ett av avsnitten där handlar om Pearl Harbor. Och det som är Irving Janis tes då, och som han driver fram, bland annat han har en massa andra exempel, bland annat den här Bay of Pigs, som också var kul att snacka om någon gång i Militärhistoriepodden, men... Ja, och grisbukterna. Ja, men det han driver fram då är att man hade liksom en stämning på Pearl Harbor bland officerarna. Ett slags önsketänkande med den här husband E. Kimmel som befälhavare i centrum. Och att han då hade en väldigt speciell liksom, miljö där då, där han fick folk att... och de tillsammans så här gav varandra understöd för vissa teoretiska resonemang som då skulle leda till... Att man helt enkelt inte gjorde sig förberedd för en attack mot Pearl Harbor. Att man liksom, det är ett slags önsketänkande som drevs fram av den här gruppen. Och boken är då heter Groupthink liksom för att trycka den här poängen. Så jag tyckte det var en av mina första liksom så här möten med den akademiska sfären. Jag kommer att det var väldigt kul läsning. Jag fick orsak att återkomma till den boken inför det här avsnittet då, som ni förstår kommer att handla om Pearl Harbor. Och vad det var som egentligen hände där.
Ja, och det är ju Japans anfall, plötsliga överraskningsanfall i december 1941 mot den amerikanska Stillahavsflottans bas. Och direkt tänker jag ju haka på och säga så här att det ligger ju någonting i den där socialpsykologin där, eller grupppsykologin var du ju inne på. Därför ja. Att man hade ju en idé om att det skulle vara väldigt svårt för den japanska flottan att faktiskt... slå mot Hawaii, där ju flottbasen låg. Och att det var liksom ett öppet havssträcka. Det är helt omöjligt att ta sig hit, smyga hit för att sen släppa flygplan från hangarfartyg. Så att jag tror att det visst kan ligga någonting i det där att man på amerikansk sidan och hade svårt att tro detta, det som ju sen faktiskt ägde rum.
Och, ja, precis.
Och jag tänkte att nu är vi ju inne på en ytterligare en sån här händelse där vi direkt kan koppla faktiskt till ett poddavsnitt som vi gjorde ganska nyligen, nämligen rysk-japanska kriget. Den japanska specialiteten, får man säga så, överraskningsanfall mot flottbaser. För det var ju det man gjorde faktiskt på Port Arthur också. Det rysk-japanska kriget inleddes. Så det tycker jag är lite spännande här, direkt med en koppling mot sånt som vi har pratat om tidigare. Men Var ska vi börja någonstans? När börjar det här, Peter?
Jag får bara fortsätta på det du sa här. Att man kan ju säga lite att det här avsnittet på sätt och vis sammanväver ju lite olika trådar som vi har haft där. Vi har ju tidigare pratat om opiumkrigen och öppningen av Kina och Japan. Och vi har pratat om Japans historia generellt sett och deras liksom väg framåt. Och sen har vi rysk-japanska kriget. Och nu kan man säga att sammanflätas liksom med Pearl Harbor, så sammanflätar vi både den japanska historien med liksom andra världskriget här också. Så det är ju helt, finns ju en röd tråd där att plocka upp.
Ja, men precis, därför att Japan har ju ett påtagligt strategiskt dilemma. Man har inga råvaror och man måste hämta dem någonstans. Så har man några, så att säga, stommarsambitioner till sin industri som man har börjat bygga upp efter västerländsk modell, ju från restaurationen och framåt under slutet av 1800-talet och vidare. Vill man ha en plats i solen, så att säga, då behöver man ha råvaror. Och sen kan man också tänka sig att vi kan spela in nationalism, militärnationalism och kanske till och med rasism som drivkraft. Det har vi anledning att återkomma till. Men Japan är, som du säger, av samma skäl som tidigare, det som du nämnde, inne på att man behöver, och framförallt är man ju då ute efter områden i Kina, Manchuriet, där man ju på 30-talet och efter 20-30-talet har kontroll över järnvägssystemen, rätt att ha kontroll över järnvägssystemen. Man har en ganska stor garnison i Manchuriet, och den här garnisonen finns där för att säkra transporten av ädelmetaller till Japan. Och då inleds ju ett nytt sånt här kinesisk-japanskt krig, kan vi väl konstatera då, 1936 på allvar, eller hur?
Precis, jag vet inte, det var någon, i något sammanhang jag läste om att man skulle egentligen kunna säga att andra världskriget började 36 och inte 39 faktiskt, just med den här invasionen. Men det beror på lite hur man är.
Vi kan
återkomma till den diskussionen, men det är liksom en intressant, att det, för Japans del påbörjades ju den här konflikten 36 egentligen.
Ja, och man kan också faktiskt säga att den började ännu tidigare, för att 1931 så gör egentligen på eget bevåg den här japanska garnisonen formar nästan lite kuppförsök i Manchuriet, där man tar ett eget initiativ, och det är redan 1931, det brukar ju kallas för Manchuriet-incidenten den där. Och sen utmynnar ju det sen så småningom genom en del förveckling, och då ska vi komma ihåg att då finns ju alltså det som är då, Kina är ju under kollaps. Man har Chiang Kai-shek som är nationalist. Det är väldigt svårt att kontrollera hela området. Och Manchuriet är ju för övrigt egentligen inte helt självklart ett kinesiskt område egentligen. Eller inte om man tittar på det, i alla fall etnohistoriskt. Men vi kan konstatera att 36, inte minst 37, så inleds ju det som man brukar kalla då för det andra kinesisk-japanska kriget. Och det där är väl egentligen, kan man väl ha som utgångspunkt egentligen. För det är väl egentligen början. Om man inte går ännu längre tillbaka. Så då kanske vi ska beröra, vad är det japanerna är ute efter? Jo, det som jag ju nämnde, att skapa, på, ska man kunna säga så, den sydostasiatisk hemisfär. Med kontroll över kinesiskt område, men också kontroll över andra områden som vi har anledning att återkomma till när vi ska följa det här Stilla havskriget, eller hur? Man är ute efter Indokina, man är ute efter Burma, Filippinerna och också övärlden, för att liksom skapa en skärm ut mot Stilla havet, skapa en, kan man kalla det för så egentligen, en försvarslinje i västra Stilla havet då, mot inte minst amerikanska intressen, men också mot britter, mot fransmän och mot holländare som ju har områden som ju då vi kallar för Indonesien. Så där har vi väl liksom hela paketet av japanska strävanden.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Sen så hände någonting 1940, och bland annat att Frankrike faller och Vichy-regimen sätts i kraft, så att säga. Och en av konsekvenserna här nu, det är ju att faktiskt japanerna ber då om stöd från Tyskland, att fransmännen ska släppa delar av det som då kallas Indokina, som då är Indonesien, som var ett franskt intresseområde. Och det gör de väl också under tryck då från Tyskland. Och då kan man föra dit ett stort antal trupper, och så nöjer man sig, alltså man bildar någon slags protektorat då, inom situationstecken kallar man väl det. Och så får man dit japanska trupper och ockuperar det här området. Och sen så nöjer man sig kanske inte riktigt med det, utan man börjar också gå söderut och ta så småningom över hela de här öarna. Och konsekvensen av det då, som egentligen är den riktiga upprinnelse till den här Pearl Harbor-konflikten, det är ju att Storbritannien, USA och Holland då, som då befinner sig i en slags exilregering här nu då, de bestämmer sig för att införa ett oljeembargo mot Japan. Och då är vi åter tillbaka på det som du pratade om, deras resursproblem. För om det är någonting som japanerna inte har, så är det olja. Och detta har de importerat i stor utsträckning för att stödja sin, eller för att, ja, för hela sin ekonomi såklart, men framförallt då i detta fallet när det handlar om deras flotta, deras stillahavsflotta och alla flygplan och allting som kräver den här oljan. Så nu försvinner det här deras kanske viktigaste resurs, och de har bara ett lager som klarar, de har några månader framför sig, men då finns ju den här i holländska Ostindien finns ju oljefält som man skulle kunna ta över. Och då är ju frågan, hur ska man lösa detta då? Att de Förenta Nationerna då, eller USA, sätter ju egentligen Japan i en sits här nu då, som mer eller mindre tvingar dem till en konflikt, för de vägrar att hantera detta. Men man ska också säga att i bakgrunden finns också en idé från västmakternas sida här om att Japan inte har mer resurser egentligen, att de är liksom uttömda i Manchuriet, att de har svårt för, delvis för att de kanske hade lite svårare än vad de tänkte sig att avsluta det där kriget. Men att också att man har lite skiftande idéer om hur stor den japanska krigsmakten är. Så då tänker man sig då att man har möjligheten här nu att sätta ner foten. Att inte göra det här appeasement-misstaget som man har gjort i, som Storbritannien gjorde i Europa. Att man släpper liksom de här markerna, eller släpper taget om japanska kraven. Utan man sätter ner foten och säger så här, inte en chans, ni får inte en droppa olja. Och egentligen så havererar då alla diplomatiska relationer mellan Japan och Förenta Nationerna här nu. Eller USA. Jag vet inte, det står hela tiden i mina källor står Förenta Nationerna, men i nu för tiden säger man ju USA jämt.
Alltså. Ja, och du har lärt lite äldre böcker,
ja,
Peter.
Ja, det blev, man tar till sig det där. Liksom. Ja, precis. Jag lärt lite så här.
Men du får lägga till, en sak. Det är ju den utrikesministern Hall, amerikanska utrikesministern, som liksom blir språkrör för den amerikanska inställningen. Och det är ju som du säger, att han pushar ju väldigt hårt det här med att japanerna bland annat ska lämna, så småningom driver man ju det kravet faktiskt, de ska lämna Kina. Och där ska jag lägga till en sak i det här sammanhanget, att från japansk sida så upplever man ju att amerikanerna, precis som i den där freden efter det rysk-japanska kriget, inte riktigt behandlar dem som jämlikar. Och det tycker jag är intressant, att det finns en sån där liten psykologisk twist där, just det där att den där rasfrågan kanske ändå liksom spelar viss
roll. Ett litet Napoleon-komplex.
Ja, på något sätt. Och det är precis som du säger, att de här resurserna är väldigt viktiga just i föreställningen om japanernas möjlighet att bedriva det här kriget framgent här. Och att just som du säger, att och jag skulle vilja också lägga till en sak, att man har ju kopplat upp sig också mot Tysklands öden. Det tycker jag vi måste ha med här också, att vi, man är ju med i antikominternpakten sedan 1936 då med Tyskland mot Sovjet. Man är med i trepaktsalliansen med Italien till och med, och man har liksom sådana här försäkringar om att man ska hjälpa varandra om man blir attackerad av Sovjet. Nu kommer det ju där aldrig att lösa ut, för Japan blir ju aldrig anfallet av Sovjet. Men man har också neutralitetsavtal med Sovjet, och det kan man väl bara säga här direkt, att Japan går ju inte in i kriget mot Sovjet. Man lider ju dessutom nederlag i gränsen mot Manchuriet 1939, och man har dåliga erfarenheter, så där håller man sig faktiskt ifrån. Så att Tyskland får ju inte hjälp av Japan som man hade tänkt sig, utan det här blir ju, för jag tycker det kan vara viktigt att markera, det här blir ju som du är inne på nu här, det blir en konfrontation med västmakterna, med USA, med Holland, med Storbritannien, men framförallt med britterna och amerikanerna. Det är ju det handlar om här. Tyskland är inte egentligen på det sättet en part, och inte Sovjet heller. De kom in i slutet av kriget, men det kan vara viktigt att komma ihåg här.
Så nu är då frågan då, vad ska Japan göra som befinner sig i den här sitsen? Ja, det enda är ju, alltså det finns ju, de jobbar ju egentligen på två fronter. De försöker få till någon slags fredlig diplomatisk
lösning. De kör ju det spåret hela tiden, som jag uppfattat efterhand nästan som en cover-up-operation. Och den här stackars diplomaten, den hedervärda japanska ambassadören som sitter i Washington, han är ångest hela tiden, för han är ju med då. Nomura i Washington, han är ju med och lurar egentligen amerikanerna. Han fortsätter ju med dem medan man har ju fattat beslut om kriget i den japanska krigsledningen tidigare. Så det är ju väldigt intressant det där.
Jag vet inte riktigt, jag tycker det också är lite oklart här. Alltså, de här böckerna jag har läst har varit tryckt på lite att Hirohito, kejsaren, att han egentligen inte var för en krigslösning här, utan han vill egentligen lösa det här på diplomatisk väg. Man kan väl komma ihåg också att egentligen alla är ju rätt överens om att Japan inte kommer klara av den amerikanska krigsmakten på lång sikt, utan det finns ju en ganska utspridd, liksom accepterad hållning här om att det här kommer inte gå på flera års sikt, utan det här kriget måste föras och avslutas snabbt om det ska bli av överhuvudtaget. Så det finns ju mycket risker här, men jag får intrycket av Hirohito, trots att man gärna pratar om den här krigiska, nationalistiska och kejsarideologin som finns, verkar han inte vara så intresserad av att föra det här kriget, utan de är mest intresserade av, som jag pratade om, konsolidera sin makt i Sydostasien och
Kina. Han försöker egentligen ju flera gånger att liksom påminna sina ministrar om att de här besluten ni fattar nu, de kan bli ödesdigna. Och så läser han ju också någon sån här lama fredsdikter som hans far.
Ja.
Så det framstår ju lite som sådär. Men jag håller ju med om att läser man litteratur och det forskarna säger, att Hirohito inte självklart med på kriget, men naturligtvis lånar sig ju egentligen sen, får man ju säga, som galjonsfigur till det här. Men jag tycker att man kan väl lite borra i hur det ser ut. Alltså att vi har ju en armé som ju har, vars största projekt är ju ockupationen av Manchuriet. Och där har vi framförallt de armégeneralerna är ju nationalister, militärnationalister, och leds ju av Tojo, som ju är krigsminister, sen så småningom blir premiärminister 1941, i oktober 1941. Och det är väl kanske ödesdiget ur japansk synvinkel, för han kommer ju sen faktiskt att avrättas för krigsförbrytelser, men han är inte rasist och han är inte fascist, men förefaller vara brinnande, glödande anti-amerikan. Och som du säger, trots att han ju sannolikt förstår att det här kommer inte hålla i längden, så ska han ändå pusha kriget. Och det kan man fråga sig varför då han gör det. Är det för att ändå trycka till den där amerikanska storbrodern på något sätt? Men han, Tojo, är ju en av de här huvudfigurerna här, ja.
Ja, men det är väl deras enda chans, va? Liksom, vad ska de annars göra? De är ju liksom i en återvändsgränd egentligen. Om de accepterar de här amerikanska förslagen då, att de måste egentligen evakuera hela Manchuriet och de måste även evakuera Sydostasien och allting och egentligen återgå till någon slags sitt vanliga öliv, så att säga. Alltså det är ju en oerhörd prestigeförlust. Jag fattar inte riktigt hur man tänker sig att man skulle kunna acceptera det på japansk sida ändå. Alltså att USA tänker det. Klart, då finns det ju inget annat alternativ. Då blir de ju tvungna att göra det här anfallet. Så då är det ju bara frågan hur man gör det.
Men de spelar ju ut i sin diplomati. Man brukar ju prata om att de till och med testar två stycken alternativ som de amerikanerna. Varav det ena där innehåller att de ska få x antal miljoner liter bränsle och sådana där saker. Att man testar ju lite, men det är som att de är ju inte meningen att amerikanerna ska acceptera dem där. Därför att man vet ju att amerikanerna, som du är inne på här, ju egentligen inte kompromissar och till och med ju stärker sina krav. Hall, utrikesministern, han stärker kraven på att till och med japanerna ska lämna Manchuriet. Och det är naturligtvis en omöjlighet som du säger. Och till slut så uppfattar väl japanerna, och till och med de som kanske inte för kriget, men ändå som att, som du säger, vi ställer mot väggen. Det är liksom slåss eller dö. Och jag skulle bara vilja referera då här att det är armégeneralerna, men flottan är inte nödvändigtvis för kriget. Yamamoto, som ju är den som så småningom ju leder det här anfallet mot, inte på plats operativt, men han är ju chef för den här kombinerade stora japanska flottan. Han säger ju att jag kommer ju att leva amok nu under ett år och vinna stora segrar. Men sen kommer det vara över. Han säger så.
Ja, precis. Nej, men det är helt klart från hans sida också att det här är ett krig som kan bara föras nu på en gång och det måste gå snabbt. Ja. Sen är det färdigt. Liksom. Sen har vi uttömt våra resurser. Man måste komma ihåg att det är det här som man ofta pratar om under andra världskriget och vad, att det är ett slags produktionskrig. Alltså, Japan vet ju att de inte kan ersätta de förluster som de får på samma sätt som USA kan göra. Så då finns det två punkter egentligen som de skulle kunna slå mot. Det ena är ju Pearl Harbor och det andra är Panamakanalen faktiskt. För man vet ju också att man har möjligheten att den amerikanska flottan är ju splittrad på två oceaner egentligen. De måste å ena sidan stödja det här konvoj, alltså Lend-Lease-avtalet och allt det material som förs över till Europa måste de hela tiden stödja och skydda. Och sen har de nu ytterligare en konflikt som det Stilla havet. Så man tänker sig att det är en möjlighet. Kan man låsa Panamakanalen eller slå ut flottan i Pearl Harbor? Då har man liksom kan man freda sig. Åtminstone en kort period. Det är det som får man komma ihåg. Att målet är ju då inte att slutligen för all framtid slå ut den amerikanska Stilla havsflottan. Utan det här handlar om en slags fördröjningsoperation också. Man tänker sig att om man kan slå till här så kan man fördröja dem i 6 månader eller mer. Och det är det man då behöver för att på något vis konsolidera sin makt i Sydostasien. För att sen då kanske förhoppningsvis sluta något slags positivt eller fördelaktigt fredsfördrag med USA. Återigen så ställer man ju sig jäkligt frågan det här. Om man tänker sig att man gör ett överraskningsanfall som hela tiden var på tal då, att man skulle göra det. Om man gör ett överraskningsanfall, tänker man sig då att rent så här militärpsykologiskt att amerikanerna skulle acceptera det och krypa till förhandlingsbordet liksom, efter 6 månader? Jag har så svårt att fatta det. Liksom. Det där finns ju en stor brist i den japanska mentaliteten i det här läget.
Jo, jag håller med dem.
Eller håller du inte med? Är det inte liksom, är det oerhört naivt? Liksom?
Ja, och att man skulle acceptera att västmakterna, tänker jag också, skulle acceptera det här.
Ja, exakt. Ja, men det är det jag menar. Alltså att, jag antar att det kanske är deras egna historia som också formar de här lite nu. Att de själva har varit tvungna att acceptera den här typen av fredsfördrag som de kanske inte riktigt var överens med. Om de på något vis tänker sig att vi kan göra något liknande. Eller något. Jag vet inte. Alltså just den där biten är ju obegriplig. Alltså om man genomför den här typen av överraskningsanfall så får man ju naturligtvis hela... Men det är ju en hel världsdel som liksom förenar sig för USAs sak.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig.
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jag tänkte lite matematik här också skulle vi kunna ägna oss åt. Och det är att vid den här tidpunkten så kan man räkna med att amerikanerna egentligen bara har 3 operativa hangarfartyg. Egentligen bara 2.
Just det.
ett är på lagning. Och det där är ju inte sagt som du säger där. Medan då japanerna har ju 6 i alla fall som de kan sätta in i den här attacken här. Då. 4 större och 2 mindre. Och det där vet vi ju sen att när amerikanerna så att säga trycker på knappen med sin produktion, då spottar de ju ett hangarfartyg och över ytvattenfartyg. Och det man då är ute efter här, det är ju att slå ut väldigt konkret nu då hangarfartygen som ligger på Pearl Harbor, men också Stilla havsflottans slagskepp. För att då vinna, som du säger, få en så långt andrum för att sen kunna utöka då och ta bland annat Filippinerna, men också ner mot Borneo och ner mot till och med snudda vid Australien så att säga, ner i Sydostasien och ta Indokina och så vidare. Så att det är ju det man är ute efter här. Men det är ju inte helt enkelt heller, för hur smyger man sig på en sån här bas? Jag menar, det finns ju radarteknik, det finns flygspaning och dessutom också, vilket vi ju tycker vi ska diskutera, så blir jättespännande, så har ju amerikanerna lyckats, till stor del i alla fall, det är väl det vi kan diskutera lite, det finns lite olika åsikter ju bland forskarna, har man ju en sån där defischereringsavdelning, MAGIC, som ju har knäckt de japanska koderna, som man läser i klartext i stor utsträckning, alltså den interna hemliga korrespondensen mellan, inte nödvändigtvis bara mellan militära förband i de japanska krigspakten, utan alltså också till diplomaterna bland som sitter i Washington och så vidare. Och det gör ju att man menar sig ha fått en förvarning. Det här spelar ju ganska stor roll i, sen, i diskussionerna kring vad amerikanerna visste.
Mm. Ja, men det är ju olika.
Det är ju olika byar. Jag ska bara säga att på amerikansk sida, där uppfattar man då via de här, hur man nu tolkar det där, att man ju på något sätt har en deadline den 25 november. Att där på något sätt, för hela tiden vet man ju att japanerna förbereder sig för krig samtidigt som förhandlar. Men man vet ju inte riktigt om det bara är för att säkra upp från japansk sida. Eller är det så att japanerna leker bara med oss nu här? Men då får man klart för sig att 25 november förefaller vara en deadline på något sätt. Det vill säga att efter den 25 har man inte fått en förhandlingslösning från japansk sida som man ju inte vill ha. Det var vi ju inne på. Man ska retirera från Indokina om man får en miljon liter bränsle eller vad det var. Det är ju inte, amerikanerna kommer inte vara nöjda med såna överenskommelser och så vidare. Det förstår man. Då inser man att sen är det krig som gäller. Men ändå då, trots det där, så gör man inte basen på Pearl Harbor tillräckligt färdig, klar att ta emot ett anfall. Det där tycker jag vi kan diskutera lite. Vad är det som händer där på amerikansk sida?
Ja, det finns ju många olika saker då. Dels så har man ju pratat om, för det första så är man ju inte faktiskt på det klara med om det faktiskt var så att amerikanerna kunde läsa alla de här.
Nej.
Alltså det där har ju under senare, man ska säga att den här Pearl Harbor är ju en händelse som har utretts in absurdum. 9 olika kommissioner har liksom satt händerna i det här materialet som är enormt och försökt reda ut vems fel det var. Kanske var kort sammanfattat, vems fel var det? Och då har man pratat mycket om det här med signalspaningen och det och dechiffreringen och det. Och det man nu under senare tid har kommit fram till är ju bland annat då att faktiskt inte är så säkert att man kunde få en amerikansk sida läsa det här i sin helhet som man under tidigare utredningar har fått för sig. Utan det handlar om en stor del om hur man har tolkat de här, alltså, korrespondens mellan amerikanska befälhavare, officerare och Washington, alltså deras meddelanden om hur det går framåt. Och då har de bland annat sagt så här, ja, inom 6 månader så, eller vi behöver minst 6 månader för att knäcka koden, har ibland tolkats så som om 6 månader kan vi knäcka koden. Men det är ju inte liksom samma sak. Alltså mycket sådana där saker, formuleringar som har kommit upp till dagar och som ifrågasätter det här. Och sen är det ju en annan sak också, att bara för att du har informationen eller att du kan dechiffrera någonting betyder ju inte att du gör en korrekt bedömning av vad det faktiskt innehåller. Och så det är ju en sak att ha liksom intelligence, men att ha finished intelligence är någonting annat. Man har en slags tolkning av materialet också. Och det där är ju en helt annan sak. Va? Så att, och det leder oss in på det andra problemet, att man har ett slags informationsöverflöd nästan. Och från Han Kimmels sida, som är då befälhavare på Pearl Harbor, så kan man nästan beskriva det som en slags ropa-varg-problem som de har. Att man är medveten om hela tiden att japanerna är ju intresserade av ett överraskningsanfall från och med, jag tror den 24 eller 25, som du sa, 25 november, och att de närmsta dagarna ska ske någonting. Men man vet inte var, och man får den här typen av varningar hela tiden. Så att det är mycket sådana där problem som man försöker hantera. Då. Så här, är det mer rimligt att de anfaller mot Midway eller Filippinerna? Eller vad är det någonstans de ska... Man tänker sig då, väldigt svårt att tänka sig att de ska gå just på Pearl Harbor.
Kan man ta lite geografi här? Att Pearl Harbor ligger liksom mitt i Stilla havet. Sen det är Midway som du nämnde. Det är ju en ytterst liten atoll så att säga. Ytterligare liksom halvvägs, och sen kommer så att säga de här mera pärlbandet av öar med japanska öarna. Så att, och Midway kommer vi anledning att återkomma till, för det kommer att bli en viktig vändpunkt i kriget i Stilla havet. Men vi kan väl tillföra några ytterligare saker. Men när man har radar kapacitet på Hawaii naturligtvis, man har luftvärn, det är väl utbyggt. Man har ju också luftvärnet på alla stridsfartyg som finns i hamnen, på alla det antal slagskepp som ligger där.
På Forskanonen för övrigt.
På Forskanonen för övrigt, som vi har pratat om. Så det är ju inte det att man... Och man har en ganska ansenlig, också ska ju sägas, flygplansstyrka på Hawaii. Och också just vid tiden för anfallet då, som ju kommer den 6 december sen så småningom, så är det ju så att hangarfartygen också är ganska aktiva. De råkar ju faktiskt tur nog för amerikanerna vara ute på uppdrag att leverera då flygplan till ett antal öar där man då vill förstärka flygkapaciteten. Och det är också så att till Hawaii, till basen på Hawaii, så är det på väg då ett antal B-17-plan precis vid den här tiden. Och där har man ju otur också från amerikansk sida, därför att när man på radarskärmarna, visserligen ganska sent, men ser faktiskt de japanska planen, så tolkar man ju det då genom olika förvecklingar. Från radiooperatör till officer, tjänstgörande officer till ansvariga i ledningen. Som att nej, men det här är bara våra egna flygplan som kommer för att helt enkelt landa. Så att det finns sådana här tillfälligheter i den här historien som är väldigt, väldigt spännande. Och sen tycker jag att vi också ska tillägga det att japanerna är ju oerhört skickliga när de smyger sig på Pearl Harbor. Jag tycker det är väldigt dramatiskt. Man skickar till och med ut lastfartyg för att ta den här, vad ska man säga, nordliga rutten. Man går ju norrut och ner för att testa, om man inser att ingen har siktat oss. Inget flygplan har setts. Utan det enda som finns egentligen är ju radarmöjligheten. Och dess kapacitet var ju inte som den är idag. Utan hela denna enorma flotta, får man ju faktiskt säga, så vi består alltså av 6 stycken hangarfartyg, 4 större, plus ett antal kryssar och jagar. Och sen finns det också en säkringsstyrka med ett antal slagskepp som backar upp den här styrkan. Smyger sig ju helt enkelt på Pearl Harbor. Där kan vi då resonera kring huruvida amerikanerna hade kunnat upptäcka detta. Och man har ju radiotystnad, det vill säga man pratar inte i radion överhuvudtaget. Alla meddelandet går med kurirer, jag tycker det är jättespännande.
Visst, här slår ju den här konspirationsteoretiska ådran till också. Någonting som man har ju resonerat om, eller har skrivits väldigt mycket om i USA, det är ju att Theodore Roosevelt skulle ha... att han skulle ha... Den här teorin utgår då från att Theodore Roosevelt skulle ha önskat sig ett krig med Japan, men att han inte själv ville anfalla. Och det här kallas för den här backdoor to war-teorin. Och bland annat finns det någonting som för att understödja den här teorin, så har man kallat det här en order som kallas för vacant sea order. Och då ska då handelsskepp, amerikanska handelsskepp, fått ordern att de ska ta en annan rutt än den nordliga rutten mellan Hawaii och Japan, eller Asien egentligen. Och då har man, sägs det då att Roosevelt lämnade den här liksom sjödelen, den norra passagen, fri från amerikanska skepp och egentligen hjälpte då den japanska flottan att ta den här vägen. Att det finns lite såna teorier, ja, det, och de har väl hela tiden motbevisats på olika sätt. Men det säger något, det som man, vi kan ju försöka beskriva det här då, att syftet här från japanernas sida, det är ju att ta Pearl Harbor, och Pearl Harbor ligger längst bak i ett egentligt pärlband av hawaiianska öar. Och det man vill göra, det är då att man går den norra passagen runt, så man kommer egentligen nordöst ifrån mot Pearl Harbor. Och sen har man en ubåtsstyrka som kommer söderifrån och som då ska möta upp Pearl Harbor, liksom hamninloppet.
Och ta de här som smiter ut, om man uttrycker sig så.
Ja, precis. De som smiter ut ska de här ubåtsstyrkan ta. Man ska också gå, ta sig in i hamnen och torpedera båtar, har man tänkt sig. Men medan den här stora flottstyrkan på 60 skepp då, det är ju som huvudsakligen består av hangarfartyg, då ska stanna på baksidan av Pearl Harbor egentligen, på den här ön Oahu. Och därifrån ska de utgå för att sen smyga iväg därifrån. Och den nordliga passagen, kan man tillägga här, den är inte så trevlig att segla i. Det ställer till väldigt mycket logistiska problem, för under den här tiden av året så är det väldigt stormigt och väldigt hög sjö. Och det är svårt att tanka fartyg under den här. Man måste ha med sig fartyg med råolja egentligen för att kunna driva de här skeppen hela vägen över. Speciellt de små skeppen som behöver tanka vid flera tillfällen. Så att det är en ganska osannolik väg att ta. Den södra passagen som ubåtarna far, den är betydligt mer rimligare väder. Och där säger ju Yamamoto faktiskt under en övning så här, så säger han att som man har i september, att ja, vilken väg skulle ni ha? Så frågar han sin officerare, vilken väg skulle ni ha tagit? Så säger de, ja, den södra såklart, för att den nordliga är för osäker. Så säger Yamamoto, ja, det är ju precis så amerikanerna också resonerar, så därför tar vi den norra. Så att han har liksom en sån, för att understryka det här liksom överraskningsmomentet, hur viktigt det var att man måste göra på det viset.
Men då skulle jag vilja lite tillägga det, att just det här med den här tankningen också, logistiken kring det, att man tankar ju den här flottan ute på hav med fartyg, som du säger, det är också en sak som japanerna är väldigt duktiga på att göra. Svartmålningen, höll jag på att säga. Nej, men att man alltså tystar ner hela den här och lyckas faktiskt väldigt väl med det, hela operationen. Det tycker jag är fint. Det finns flera sådana här härliga eller intressanta detaljer, tycker jag, i det här som ju går vägen. Och sen, när man då väl ska ta Pearl Harbor, så är man ju ute efter de här hangarfartygen. Men precis som vi har sagt, så är det ju så att de är inte på plats. Och det är väl egentligen det stora bakslaget för japanerna. Men vi kan väl säga någonting om själva attacken, ska vi inte göra det?
Ja, det måste vi göra. Den är, alltså, trots den här långa uppladdningen, så kanske jag frustrerar en del lyssnare, så får man säga att själva attacken går ju ganska snabbt och inte så mycket att prata om faktiskt. Alltså själva, det pågår bara under en timme eller två ungefär, och den första räddarna är ju bara, det handlar ju om några minuter. Ja. Det går ju väldigt snabbt.
Nej, men det man gör är att man släpper ju första vågen av flygplan, och man har ju med sig då, som består ungefär av 180 plan i den första attackvågen. Och det är framförallt då torped och bombare. Sen har man också en sköld av jaktplan, alltså seroplan. Så den här glider ju in mot Pearl Harbor. Och man har tur, för man förstår också ganska snart att vädret är klart. Att det till och med ska ha varit så att Nagumo då, som är chef för den här flottan, han får den här informationen via faktiskt de amerikanska nyhetssändningarna från Pearl Harbor. Så då vet han att det är klart väder. Det är ganska lite smålustigt, om man nu kan prata om det när det gäller krig. Men sen attackerar man, och det är ju klart att det är ju sitting duck. Man säger att det är ju väldigt få egentligen av 3/4 av alla luftvärnskanoner är inte ens bemannade på flottan. Det är få luftvärnsbatterierna. Så det är klart att vid inflygning här mot målen i hamnen så möter man ju ytterst litet motstånd. En av de första som ska ha öppnat eld faktiskt var en pastor. Det är ju söndag det här nämligen, och då vet man ju också det att officerarna sover i land och att folk också är allmänt så att säga avslappnade. En av de första som sätter sig till motvärn är faktiskt en pastor som rycker upp en kulsprut och lägger den mot altaret och öppnar eld mot de inflygande japanska flygplanen. Det är en sån här berättelse som berättas. Ja, men det vi kan konstatera här är ju att den första vågen bombar, släpper torpeder, och sen kommer en andra våg av ungefär 170 flygplan. Och sen så flyger man tillbaks till hangarfartygen, och när de här vågorna har landat så konstaterar man att vi hittar inga hangarfartyg, och en del av piloterna vill tillbaks. Men där stoppas de då av den japanska befälhavaren som ändå konstaterar att, det här, att man har lyckats över all förväntan. Och vad blir resultatet då? Vad blir resultatet? Ja, det blir, du har ju varit inne på att det här inte blir så fruktansvärt för amerikanerna som man skulle kunna tro då. Men det är ju så att 4 slagskepp sänks ju faktiskt. Av vilka 2 faktiskt plockas upp. Ja, det är några som sett, åtminstone ett sätts ju på grund av sina egna... men man kan ju fråga sig här också, hur många är det som egentligen slås ut? Men man kan ju säga att 4 sänks, men 2 bärgas och tas i bruk. Och alla de 4 andra närvarande slagskeppen, de skadas ju. Va? Så att det är klart att... Men de återkommer ju tjänst, de här sen så småningom. Men de är ju utslagna temporärt, det kan man ju vara eniga om. Och sen är det ett stort antal övriga fartyg som ju faktiskt också... förstörs. 190 amerikanska flygplan på marken, som är uppställda i fina rader dessutom, därför man är rädda för sabotage. Och det kanske mest förfärliga, 2400 människor dör. Väldigt många dör ju i de här slagskeppen som kantrar väldigt snabbt.
Då vill jag ge en bild här för lyssnarna hur det här går till. Alltså för en väldigt stor andel av de här 2000 sjömännen, jag ska säga ungefär hälften, dör på det här skeppet Arizona, som är kanske den mest dramatiska sänkningen egentligen av de här. Och det som man då, om man får liksom en bild över hur Pearl Harbor ser ut här nu då, så är det alltså de här 8 stora slagskeppen. De ligger i princip efter varandra, och 6 av dem ligger i slags parformation. De ligger liksom jämte varandra i par så här, med bara några meter emellan. Så det är verkligen sitting duck, ett väldigt tydliga, enkla mål som man kan slå till mot. Och det 7:e skeppet, Nevada, ligger ensamt längst bak. Och California och Maryland ligger lite längre fram. Så att alla 8 slagskeppen ligger egentligen på linje. Och 6 av dem då ligger i par. Och när de kommer ner med de här bombplanen, störtbombar är det som kommer i första vågen. Så har de ju i princip, det är bara fritt fram och bomba. Och just i den första vågen faktiskt så lyckas man då släppa en bomb rakt ner i skorstenen på Arizona. Och den faller rakt ner i maskinrummet och exploderar där. Det är oerhört dramatiskt. Så hela skeppet bara exploderar i princip. Och ungefär 1100 personer dör här, och det sänks liksom omedelbart. Och det här sker ju precis i början. Och sen när de andra skeppen skadas ju och torpederas i andra vågen. Man kommer alltså med en torpedflygplan sen vid sidan, och man släpper deras speciella typ 91, jag vet inte vad den kallas mer, men en typ 91-torped i alla fall, som man har experimenterat med någon slags löstagbar träkon som ska klara fallet här. Men de har testat det här och väldigt inspirerad av britternas slag mot Taranto också.
Just det.
Och då lyckades de då sänka, jag tror 2 av de här andra. Men sen är det, jag har läst att 3 egentligen försvinner ur spelet. 3 av de här slagskeppen, medan de andra egentligen kan repareras. Det kan man också ta upp det här Nevada som är intressant. Ett av de här skeppen, Nevada, är ju ett sånt här tankfartyg också som skulle understödja och som är fullsmockat med flygbränsle. Högoktaniskt flygbränsle. Och den här befälhavaren på Nevada inser ju snart, han är en av de första att agera, han inser att han måste ta sig härifrån så snabbt som möjligt, för ifall Nevada smäller, då kommer i princip hela hamnen smälla upp bara i ett enda stort eldmoln. Så han lyckas faktiskt ta sig ut och de anfaller honom när han är precis i inloppet också. För jag tänker, japanerna ser då möjligheten att täppa till hamnen också genom att sänka Nevada, men de lyckas inte riktigt med det. Men han lyckas faktiskt ta sig ut och det här skeppet kör de sen på grund. Det blir så pass illa tilltyget att de får köra det på grund för utanför Pearl Harbor. Och lyckas de bärga senare. Det finns en rad sådana här historier som är väldigt dramatiska och de här mini-dvärgubåtarna som japanerna skickar in, de är också en historia för sig, va? Att de misslyckas ju egentligen med alla sina operationer, alla dör och alla de här ubåtarna sänks.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Jag tycker att man skulle kunna kommentera en sak här. Och det är, du var ju inne på det med anfallet mot Taranto. Alltså britternas anfall mot den italienska flottbasen i Medelhavet som hade ju ägt rum tidigare. Och det här hade japanerna naturligtvis studerat väldigt noggrant. Och man hade ju också övat, som du var inne på, väldigt väl inför själva attacken. Man var underrättelseverksamheten hade ju varit både med spioner på plats men också med fått reda precis på var de här fartygen låg. Så man var väldigt välövad. Och man hade ju ett problem faktiskt innanför det här anfallet som jag tycker var lite spännande, att det var ju så pass grundvatten och de här japanska torpederna var inte riktigt byggda för att klara av att gå i så grundvatten. De behövde antagligen gå lite djupare. Så där fick man ju då komma med liksom en teknikutveckling. Och här är vi ju inne på någonting så spännande. Är det här så att säga brottet nu då? Det här är flyget tar över de tunga ytfartygen. Ja visst är det så. Det är klart att det visar sig under andra världskriget, som vi har varit inne på när vi ibland hade vårt avsnitt om Bismarck och andra avsnitt och vårt avsnitt om slagskepp överhuvudtaget i allmänhet, att Kreta också. Jag skulle ändå vilja säga att de här slagskeppen kommer ju sen, och det tycker jag vi kommer ju ha oändligt med anledning att återkomma till. De kommer ha väldigt stor betydelse just som artilleriplattformar för att skjuta understöd, direkt understöd faktiskt vid landstigningarna sen. När amerikanerna så småningom vänder kriget och hoppar från ö till ö och återtar. Så att det är inte svartvitt.
Men det är ju inte förutsatt, eller det är ju ingenting som man planerar för då. Alltså det argumentet här är ju egentligen, som man har pratat om, det här, alltså hangarfartyg versus slagskepp. Det är ju att man kan säga att det här, ja, det är en utveckling som tvingas fram genom Pearl Harbor också delvis. Eftersom den sån här amerikanska slagskeppsstyrkan slås ut, så har man ju bara hangarfartygen kvar. Och då har det liksom diskuterats, dels är ju Pearl Harbor också i sig ett bevis på att japanerna som förfinar den här tekniken, liksom, man inser att det här är ju framtiden. Så att det är både push and pull, kan man säga, som drar fram hangarfartyget.
Jo, det håller jag med.
Och sen så får man ju ändå nytta av de slagskeppen förstås. Så det är ju, jag vet inte, det är ju en intressant. Det är också något som man debatterar, huruvida den här, från japanernas synpunkt, om det här var ett lyckat anfall eller inte. För de har diskuterat Yamamoto då, huruvida han anser att det var hangarfartygen som var framtiden, eller om man då önskade sig egentligen en regel, ett slagskeppsstrid av det slaget som man hade haft i Tsushima 1905. Och här är ju intressant då att om man då, en författare som heter Alan Sim, då han har ju hävdat då att tvärs emot den tidigare forskningen, att japanerna är hela tiden har som sitt primära mål att slå ut slagskeppen, inte hangarfartygen. För man tänker sig att slår man ut slagskeppen, då har man större chans att vinna det här avgörande flottslaget som man då ser framför sig i framtiden. Men som då den tidigare forskningen däremot säger ju att Yamamotos primära mål var ju hangarfartygen, och de var borta.
Det skulle i så fall då förklara varför man ju inte heller gör den här omstarten av flygplanen för att slå mot hangar eller leta efter hangarfartygen. Och det finns en annan sak som förstärker det här, och det är att Yamamoto, när han gör den här planeringen för den stora planeringen för kriget mot amerikanerna, och även den mer konkreta operativa planen, till och med taktiska planen för att anfalla Pearl Harbor, då är han tvungen att ta hjälp av flygofficerare faktiskt. Därför att han känner att det här har han inte tillräckliga kunskaper om. Så att jag tycker att det som du beskriver här är ju väldigt intressant skifte då egentligen i tänkandet. Och att man ju precis som du tänkte ju tidigare att det som möts till havs och det som är kapplöpningen är ju stora slagskepp. Och därför bygger ju också japanerna världens två största slagskepp, på vilket vi har anledning att återkomma till då, Yamamoto och Musashi. Så att visst tror jag på det där resonemanget. Men man kan väl konstatera att japanerna har ju i alla fall väldigt små förluster. Det är ett 20-tal flygplan. Väldigt få som dör. Och man får väl ändå säga att det framstår ju som en väldigt chockartat lyckad ändå anfall ur många aspekter. Även om ju vi nu liksom har lite satt frågetecken för det. Då. Men en sak som jag tycker vi kan ta upp definitivt, det är ju att det här ju är ett avgörande momentum i andra världskriget. Det vänder ju över en natt, ärligt talat, den amerikanska opinionen. Från att man inte vill gå med i kriget fullständigt, att USA ska vara isolationistiskt, så går man ju med i kriget. Och ofta har man ju, när vi pratar om 11 september, alltså terrorattackerna på New York, så brukar man ju prata om att det var ett Pearl Harbor. Och det skulle jag ju vilja starkt ifrågasätta. Jag minns att det var satsna experter i tv-sofforna då. Och sa just det, att nej, men det här är ett nytt Pearl Harbor. Men det var det ju inte, därför att där handlar det mer om att den attacken, den förstärkte ju en tendens i den amerikanska utrikespolitiken. Medan här har vi ju, det är som att vända på handen. Det är som dag och natt, en helt ny värld dagen efter. Och det tycker jag är viktigt. Och att Churchill ju utropar, vi har vunnit kriget.
Ja, just det, för han inser att nu har han USA på sin sida
för all evighet. Ja. Ja. Och vad Hitler, vad ropar han då? Vi har vunnit kriget. För han tror ju också att Japan ska gå in och sen slåss på Sovjetunionen. Och han säger, hur ska en sån här stat som Japan, som aldrig blivit ockuperat, kunna förlora, säger han. Och därför kommer ju, vilket ju är en av de här irrationella händelserna, mest irrationella händelserna och märkliga händelser under andra världskriget, det är ju att Tyskland förklarar USA krig den 11 december. Och det är ju egentligen, vet vi nu i efterhand, eftersom vi har facit, det är ju kanske något av spiken i kistan. Och sen ytterligare en sak som jag vill lägga till, den är att precis de här dagarna, 6 december, 5-6 december, så inleder ju Röda armén sin motoffensiv utanför Moskva. Och det gör ju att då egentligen, precis samtidigt som vi ju i efterhand vet att den tyska krigföringen, anfallet på Sovjet, kör fast, så startar Japan krig med USA.
Vilken oerhört dramatisk vecka. Alltså man får komma ihåg också att japanerna anfaller ju också samtidigt egentligen hela Sydostasien. Alltså det är inte bara Pearl Harbor, utan de gör ju anfall mot Filippinerna, mot det som idag är Indonesien. Och det är ju en enorm operation också.
Och det har vi ju anledning nu att följa ett antal avsnitt här kriget. Hur dels Japan ju har stora framgångar och skapar ju faktiskt den här gördeln för sitt imperium, kan man ju säga. Och sen då hur amerikanerna så småningom, viss mån får man väl ändå säga, stödda av britterna, eller ganska lite, så småningom kommer jag att övermanna och besegra Japan.
Får jag bara avsluta med den här krigsförklaringen? Jag tycker det är sånt snöpligt och lite gulligt slut på sätt och vis på en ganska bizarr epok, eller bizarr händelse. Det är ju den här diplomaten i Washington. Vad var det han kallade? Nagamo, va? Nomura. Han har ju fått uppdraget att den 7 december klockan 13 överlämna 14 punkter till USA med de japanska kraven. Om inte de uppfylls, så att säga, så kommer det komma en krigsförklaring. Det är ingen officiell krigsförklaring, men det är mer eller mindre en, liksom, om de inte uppfyller några av de här kraven och inte ändrar sig, så kommer det bli krig. Han ska lämna över den här klockan 13. Men det tar ganska lång tid, ska man också komma ihåg i bakgrunden, att det tar ganska lång tid innan Hull, då, den här utrikesministern, och FDR Roosevelt får reda på att den här attacken har skett, även om kommunikationen sker ganska snabbt. Va? Men tanken var ju att de här 14 punkterna skulle ha kommit egentligen innan attacken, men det vet inte den här japanska diplomaten. Så han sitter där i väntrummet där mellan 13 och 14. Medan Hull då får all information om Pearl Harbor, så kommer han in så här med den här 14-punktslistan och blir mer eller mindre bara utskälld av Hull. Det är rätt begripligt. Men han är verkligen ett offer för omständigheterna. Alltså man har egentligen ingenting. Alltså att det fördröjdes lite hade också att göra med den här dechiffreringen. Och det. Och Hull visste också innehållet i den här listan innan det ens kom in på hans bord. Så han var tvungen att spela lite förvånad. Men skällde sen ut den här japanska diplomaten efter noter som fick gå där lite trumpen därifrån. Liksom. Ja, det är en bizarrt slut på den där episoden. Ja.
Jag tänkte att man skulle kunna kanske ändå avsluta faktiskt med Roosevelts uttalande om den 7 december. Nämligen att det är en dag som alltid kommer att leva i vanära.
Just det.
Och då anspelar han ju på detta med överraskningsanfallet. Men jag tycker att det här blir en fin slut.
Jag tycker vi stannar där också.
På det här avsnittet. Och jag tycker vi stannar där. Och jag vill tacka dig, Peter.
Ja.
Faktiskt
tack,
idag.
Ja, tack du också.
Det brukar jag inte göra.
Nej.
Utan, och på återhörande till alla lyssnare. Hej på er.
Tack ska du ha.
Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden@historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.